Sätt igång den här och sen så sätter vi igång.
Är den igång?
Ja, nu är den igång.
Nu är den igång. Vad bra. Välkomna då till avsnitt 19 av podden Så funkar AI. Och det är podden där vi tar hjälp av smarta gäster som hjälper oss att förstå hur människor och organisationer ska ta till oss AI på ett ansvarsfullt och kreativt sätt. Och jag som pratar nu heter Anders Rennemalm. Och jag brukar jobba som interimschef eller strateg och jag hoppar in hos olika bolag där det behövs någon som är med och tänker om IT och andra frågor. Sådär. Just nu jobbar jag på ett bolag som kör tunnelbana i Stockholm utan att nämna några namn. Men, ja. Och min medresenär här är ju...
Som vanligt, Peder Lindenkron heter jag. Jag är produktperson, gillar att bygga mjukvaruprodukter och gillar att bygga bolag som bygger mjukvaruprodukter. Så det sysslar jag med, dels som produktchef några dagar i veckan och också hjälper en annan liten startup som också är produktbolag. Så det är min bakgrund.
Kul.
Oh, men framförallt.
Ja, men framförallt. Stjärnan i showen. Idag har vi med oss en gäst, Sara Breman. Välkommen hit, Sara.
Tack.
Om man läser på LinkedIn om dig så står det att du jobbar med att avmystifiera AI och förflytta HR in i framtiden. Jag tycker det är en ganska skön tagline sådär.
Eller hur?
Ja.
Det har varit liksom från start att så här, okej, AI kommer eller, och AI säger inte någonting gammalt, men hur kan jag göra det här begripligt och enkelt? Och framförallt då som jag har en HR-bakgrund. Andra HR bör nog fundera samma som jag. Vad är det här med AI? Hur kan jag göra det så enkelt som möjligt att förstå?
Ja. Och det är ju liksom, ja, men som jag sa, jag gillar verkligen den taglinen och den är ju ganska bred sådär. För jag tänkte så, igår hade vi ju Robin Askelöf här och jag glömde säga att han jobbar på HiQ. Men så tänkte jag så här, nu ska jag vara noga och säga vad ditt företag heter, Sara. Och du har så himla många strängar på din lyra, så det är ju inte bara liksom så, här, så att, men så tror jag att det heter High Five HR.
Stämmer.
Eller HR. Eller, och det tycker jag, grymt bra företagsnamn måste jag säga.
Tycker du? Ja, härligt. Ja. Det startade jag, eller namnet kom ju innan jag fattade att det fanns någonting som hette AI. Så High Five HR är väldigt mycket sprunget ut hur jag är som person på en arbetsplats. Jag brukar tänka att vi måste skapa en high five-kultur. Och man måste kunna avsluta oavsett om det är en förhandling, ett möte eller vad den är, så skulle det kunna vara en high five. Så för mig var det väldigt mycket så här personligt. Och sen tog ju den min resa som företagare en annan väg. Tackbar eller på grund av ChatGPT och hela den här generativa AI-vågen.
Ah, vad kul. Och det är därför du är här. Men vi träffas ju på en lunch här för inte alls så länge sedan och det kändes bara direkt som att ja, men det här kommer bli en rolig podd. Så jag ser verkligen fram emot det här avsnittet. Men det som var så roligt, det var som du skrev någon sammanfattning av vår lunch. Vi sa att vi spelar hårdslager och så, då sa du att ja, men jag kan vara med min blockflöjt. Och då skrev du, Peda, och så var saken biff. Det tycker jag. Ja, men det kändes verkligen så. Så jättekul att ha det här, Sara. Men jag tänker, vi hoppar väl in som vanligt i våra AI-spaningar. Och Peder, du kan väl börja?
Ja, jag håller ju på då i en av mina roller att titta på hur man kan, låter ju svintråkigt kanske, men internt i ett produktbolag effektivisera arbetssätt och rutiner med hjälp av generativ AI. Alltså hur kan AI hjälpa oss att göra bättre jobb snabbare? Det är liksom inte så, frågan är ju enkel. Och det är det som vi intervjuat många människor om, är hur ska man ta till sig AI som organisation? Så nej, det här är jag liksom, finns ingen mer lämpad än jag för att göra det här. Och sen börjar man göra och inse att det var ju faktiskt ganska svårt. Dels är vi som internationellt bolag, så är folk från hela världen som ska vara med och sen så är alla kallade till det här. Alla vill vara med i AI-projektet, även fast man inte kan något. Det spelar liksom ingen roll, utan jag vill också lära mig AI. Okej, men nu ska vi ju lära andra om AI. Har du gjort det? Nej. Men det vill jag lära mig. Ja, okej, då kanske du får vänta lite. Så det är mycket det här som liksom, vem ska få vara med av någon konstig anledning. Och sen när de väl är med så kan de inte bidra så mycket. Eller vill inte, eller orkar inte. För ingen, det här ska man göra utöver sitt vanliga jobb också. Så det är liksom en till. Och sen ska man då börja titta på vilka verktyg man har. Och visa att de har ju AI i sig, fast det har inte IT-avdelningen slagit på. Så att det får man inte använda. Och så blir det liksom, jag har en så tydlig vision av hur bra det här kan bli. Och jag blir, avståndet dit känns ibland som varje möte man tar, man kommer inte så mycket närmare som man skulle önska. Nu är jag en ganska otålig person. Men så min spaning är egentligen att det är inte så lätt, i alla fall inte för mig. Men det är också rätt spännande att få liksom försöka använda. Jag tänker mycket på vad poddmänniskor har sagt till oss. Och det kanske låter som en tanke att du är här, Sara, men liksom, det är ju sånt som du sysslar med. Så att jag ser fram emot att få lite hur jag borde jobba. Men det är en spaning är att okej, det har inte så mycket med AI att göra än så länge. Det har liksom med hur folk är och vad som är trendigt och vad man ska... Alltså det är affärsutveckling och förändringshantering. Mm. Man kan ha haft samma motstånd i vilket projekt som helst. Mm. Nu råkar det vara AI och det är hett och coolt. Men, liksom, så att, men jag försöker ta mig fram igen det där. Det är min spaning att det var inte så lätt. Som jag, kanske, jag tycker alla borde se ljuset direkt och så gör vi det bara. Men så har det inte varit hittills. Jag vet inte om det var en spaning. Men det, så är det för mig.
Nu, jag har ju tusen följdfrågor men jag väntar lite då.
Ja. Yes.
Det var min spaning. Det var svårt.
Vill du spana någonting också? Sara, eller?
Ja, men jag är ju i det du berättar nu varje dag och skrattar ju lite åt det du säger. För det är ju sån igenkänning i och det du sa nu att nej men vänta nu, det här kanske bara var förändringsledning som vilken förändring som helst. Och jag tror att det är en viktig insikt. Att det är inte någonting annat utan det är som vilken förändring och transformation som helst. Samma utmaningar, samma liksom ting. Sen finns det några så här nycklar men de kan vi komma till sen. Min spaning är att det börjar hända mer, att folk liksom, eller organisationer förstår att vi måste hoppa på. Jag tror vi kommer se mer av det 2025 också utifrån att AI-kommissionen lämnade över sin rapport till regeringen. Där de trycker också jättemycket på utbildning och kompetens. Att det här ska vara en del liksom, av folkbildningen, lite tillbaka till datakörkortet, liksom att det här är någonting för alla. Och sen kan vi prata om liksom, vad händer mer med tekniken nästa år med agenter och liksom mer bara smarta system. Men just det här att jag som själv har gjort det här nu snart 2 års tid tänker att nej, men nu har vi väl utbildat klart.
Men liksom, jag har gjort det här,
nu har vi gjort det här. Och sen inser jag att nej, men vi har ju inte ens börjat. Så det kan både vara lite så här tröttkänsla. Var vi inte klara nu?
Jag måste gå till jobbet imorgon också.
Nej, men nu måste vi fortsätta traggla. Inse att fler ska verkligen liksom behöver höra samma sak. Då igen fortsätta att avmystifiera. För det tror jag fortfarande är en nyckel också till att komma igång. Så det är en spaning i att spaningen är vi har inte börjat men nu kommer vi att börja.
Ja, och jag hoppas verkligen att det händer nu. Liksom sådär. Och vi hade ju Robin som gäst i förra avsnittet och han sa samma sak som du Sara. Och det är så härligt att höra att du säger också liksom att ja, men vi måste fortsätta avmystifiera. Liksom. Jag tycker det är för någonstans är det, man skulle vilja ge det här självförtroendet för människor att ta första steget. Det, är liksom, det tror jag är superviktigt. Så. Jag har, du sa agenter Sara, och jag liksom, vi pratade om agenter, Robin sa det också förra avsnittet att ja, men agenterna kommer år 2025 liksom på riktigt. Så där. Och då tänkte jag att men det här med agenter, vad är det egentligen? Så, där. så jag försökte liksom bara förstå det, så att jag har en definition av det som jag tänkte jag stämmer av det med er också för att se om ni håller med om den. För liksom, alltså, ja, vi pratar om agenten, vad är det för någonting? Jo, men, alltså, om vi börjar med den här klassiska prompten ni vet när man skriver in sin påstående eller fråga eller vad kan du hjälpa mig med kära GPT? Sådär. Och den kommer med ett svar och sen ställer man en fråga till och så får man ett svar. Så det är mer liksom, fråga-svar. Så. Sen så finns det där begreppet assistenter och det man har gjort då är att man liksom ger lite mer data, man ger den lite mer kunskap så den kan svara på saker som är en specifik domän eller liksom ett specifikt område som och kanske till och med låter den kanske göra ett anrop till en annan tjänst. Liksom. Så vi byggde en förskoleassistent, nu höll jag på att säga dagis igen. Alltså, gud vad pinsamt det blir om jag har sagt dagis. Men en förskoleassistent. Och den skulle då kunna planera utifrån då en liksom, läroplanen för, hade vi tryckt in läroplanen och sen fick den anropa vad är det för väder på förskolan. Kantarellen eller vad det nu hette liksom. Vad är det för väder i nästa vecka på tisdag liksom. Och så gjorde den en veckoplanering sådär. Typiskt sån sak som man kan göra, så det vill säga att man klär på lite funktioner och lite kunskap i den. Agenter är nästan nästa steg när man låter den få ännu mer kunskap och framförallt mer frihet, som man brukar prata om autonomi, så det vill säga att den kan fatta egna beslut och snarare så att man tänker att jag ger dig ett uppdrag, du ska göra det här och det här och det här. Du ska boka en ny tandläkartid åt mig eller du ska liksom boka flyg till USA eller du ska sådär. Och så har den fler verktyg som den kan använda sig av och det här börjar komma mer och mer. Nikolaus som var med för något avsnitt sen, han tipsade om Cloud Computer Use sådär. Och det är som man kan tacka ner på sin egen dator då som en agent sådär. Och den kan göra att de kan skriva egna program som kör saker så, och den verkligen sådär kunde klicka runt på skärmen och surfa själv och sådär. Och Microsoft har också släppt en som heter Magentic One, och de kommer nu de här, och den kan också skriva liksom, ja, men program som anropar saker och räknar ut saker själv och så det är egentligen bara frågan hur mycket autonomitet man vågar låta dem, och det är det som är lite roligt för det har ju visat sig i båda de här fallen, alltså den här Claude's Computer Use, den la ju av mitt i en kodardemo och började surfa gulliga djur från Yellowstone National Park, och det tyckte jag var så en ganska roligt exempel, men medan Microsoft skrev att deras när de hade testat sin, då hade ju den bara gett upp sådär och började snarare sätta ut annonser på sociala medier om liksom, kära människor, kan inte ni komma och hjälpa mig med det här? Och så det där med autonomiteten hos de här agenterna, det har vi nog en bit kvar med. Så min spaning är att jo, men det kommer nog komma agenter. Alltså, det kommer nog, alltså, såklart, jag kan bygga mina egna, men ChatGPT kommer med agenter under nästa år och alla de här stora, det kommer hända. Liksom. Så att nu är det lite sådär kodnördigt, men det kommer att komma liksom möjligheter att bygga egna agenter.
Om du minns, Anders, det var någon, vad heter de, CB Insight som är sån här, ja, tech amerikansk investment gäng som skickade bra nyhetsbrev. De hade en av deras topp 10 prediction för 2025 var ju agentic marketplaces, vilket jag tycker är så här svincoolt. Jag är inte säker på att det kommer 2025 dock, men liksom att jag kan ha en agent som representerar mig och har agens och får agera ut vad de gör. För så har vi agenter som kanske får leverera saker, och när de kan skickas ut och börja prata med varandra, då klipper man liksom bort väldigt mycket av typ, ska inte säga Tinder, men det kan vara det kan vara liksom alla andra här mänskliga friktionen som är där telefonförsäljare ska ringa upp Anders liksom. Nej, jag har sagt vad jag vill ha till min agent och den får förhandla med de här sex agenterna som är min preferred supplier, och sen så när ni är färdiga med det så kom tillbaka med ett bra svar, tack, så kan jag ta ställning till det. Det kommer ju också komma, tror jag. Jag vet inte om det är 2025, men då kommer du ju smälla till på riktigt, ja. När det där liksom blir utbytbart mellan system, ja. Tänker jag.
Men vad tror du, Sara? Känner du igen dig i min beskrivning av agent?
Ja, men verkligen. Ja. Och jag tror inte det där kanske är 2025. Nej. Men det är det vi ändå ser att tekniken har potential till. Och innan vi släpper lös agenter i våra affärssystem och liksom i våra datorer, så tror jag att vi har problem idag. Ja. Att tillåta, ska vi ha ChatGPT, Copilot, får vi använda Notebook LM, Claude, vad får vi använda? Tänker steget, där har vi ett ganska högt tröskel. Mm. Men ändå att se vad tekniken klarar av skapar en känsla vart vi är på väg. Och jag tror steget innan kommer också vara det vi också ser idag på exempel, fortfarande i beta-version, med ju interaktiva avatarer. Där man skapar kopior av sig själv som kan gå in i Zoom-möten som sen kommer vara i Teams och Skype. Kommer kanske inte vara Skype på där ute, men ni fattar. I möten. Då, jag som kommer också från liksom, HR-sidan och liksom pratar vi arbetsrätt och arbetsmarknaden. Mm. Vad kommer hända när ni har kopior av er själva som kan sitta i 1000 möten samtidigt? Vem kommer jobba då? Alltså, vad är okej? Okay? Och hur ska du också motsatsen, hur ska du kunna ta hand om den informationen från all, om du är med i 100 möten samtidigt så har du fått 100 uppgifter. Ja. Vem gör det? Eller så kommer det vara ett positivt eller negativt, alltså det kommer påverka otroligt mycket. Ja. Vem jobbar?
Ja. Vi pratade, jag tror vi snackade om det kanske bara var du och Anders, men det här med att nu är det bring your own AI. Bara det är ju en stor sak. Alltså har jag, man tänker att det kanske borde överspelat, men det är det ju inte. I alla fall ser man hos oss, för att folk betalar $20 privat för att de gör en uppgift billigare eller snabbare, medan bolaget tycker det är för dyrt. De bara, hur går, det kan ju inte gå ihop, för de pratar, så, då skulle du inte betala för det privat om inte det var värdefullt. Mm. Men bolag, alltså det är intressant, men när det blir bring your own agent, då blir det 100 gånger jobbigare. Mm. Var det du som gjorde det där, Sara? Ja, kan man säga. Eller jag har byggt den som gjorde det.
Exakt.
Ja, det kommer att bli...
Då ska vi komma ihåg att 58% av svenskarna berättar ju inte ens att de använder AI.
Nej.
Är det så många?
Ja, en studie som Computer Sweden skrev en artikel om, det var på uppdrag av ett undersökningsföretag, jag tror det var bland annat Salesforce och Skype, 17 000 om jag kommer ihåg rätt nu, som svarade. Så 58% svarade att de inte berättar. Och då tänker jag, David, jag säga, vi har inte IT-problem här, utan det är ett kulturproblem, ledarskap.
Ja, absolut.
Verkligen. Verkligen. Nej, men och, liksom... För, alltså, ja, det kanske låter lite futuristiskt det här med avatarer och sånt som du berättade om, Sara, och den här arbetsplatsen. Men jag berättade för er här innan att jag gillar att kolla på YouTube och lära mig saker där. Så, och då såg en snubbe som jag följer där som heter All About AI, eller strunt samma. Men han hade byggt sin egen då, alltså sin egen liksom telefoni persona liksom, som verkligen kunde svara i telefon när det ringde upp folk. Så, och han visade det genom att liksom låtsas att nu är du är en tandläkarmottagning, jag kommer ringa till dig och beställa tid och då ska du svara. Och så hade den liksom sådär, och det gjorde han på sin egen dator och med öppna tekniker som finns tillgängliga för alla, så det var inte så att det var någonting magiskt sådär. Och på samma sätt så gjorde han ju någon som också ringde upp och bokade, så han skrev liksom så här uppdrag till den, så här, du ska ta reda på vilken som är den mest säljande liksom prydnaden, så där. Och då ringde den ju upp någon stackare i London och snackade med den liksom, så där. Och det här hände ju nu liksom. Och så att ja, det är lite coolt. Men jag tänker nu har jag babblat färdigt. Yep. Jag lovar Peter, några snabba till Sara för att introducera.
Ja, du är ju en HR-person. Hur hamnade du liksom här och pratade om AI för folk som oss?
Precis, jag fick nästan så här, en HR-person, vad är det? Ja. Vad är eran typ på en HR-person?
Men det är du.
Ja, och vad då blir jag glad. Det är väl ändå någonstans kanske man försöker åstadkomma. Ja. Nej, men jag har ju en bakgrund som beteendevetare. Jag har en kandidat i pedagogik. Så det är väl kanske så långt ifrån man tänker teknik som möjligt på ett sätt. Men så jag har jobbat som alltså olika HR-roller, men från start jobbat väldigt verksamhetsnära. Jag har krokat arm med IT-chef för att jag har varit i organisationer som antingen varit i digital transformation själva, där det är ganska stor omställning i hur vi utför vårt arbete. Det vi har varit så här, pratat om framtidens kontor, framtidens arbetssätt, där hela tiden digitalt har varit väldigt centralt. I affären, inte så mycket HR utan liksom hur affären påverkas av det digitala. Och sen jobbat som HR-chef i en organisation som jobbade och hjälpte andra organisationer med digital transformation. Så det var det som ändå är någonstans att jag omedvetet har varit i det digitala utan att säga att jag inte är intresserad av teknik. Utan det har alltid funnits där. Ja, så därför är jag en HR-person. Jag har halkat in där helt enkelt. Och varför jag gör det jag gör idag var, för att vara helt ärlig, jag var väldigt trött på människor. Jag kanske inte den här klassiska HR-personen som är supernyfiken och älskar att jobba med människor och kanske halkade in lite på utbildningen också på ett bananskal. Men ändå så här funnits med någonstans i för att jag har fått jobbat i rollorganisationer som har varit väldigt utvecklande och roliga fast jag har jobbat som HR-person. Som det är lätt att tänka lagar och regler och tråkigt och arbetsrätt och det är fyrkantigt. Så då jag sa upp mig och kände att jag är så less på det här. Går inte en dag till att träffa chefer som inte vill göra sina jobb och medarbetare som inte vill göra sitt arbete. Så jag sa upp mig och så hoppade på och jobbade bara med ledarskapsutveckling. Tänkte det är ju kul, bara utveckling, positivt, de som vill utvecklas. Och då sa många kloka att det där kommer du tycka är kul i 3 månader. Och det tog 3 dagar. Så förstod jag att det här är inte heller rätt. Då tänkte jag istället för att gnälla över HR, så då gör jag någonting. Så jag startade eget och i samband med det startade jag, det är precis 2 år sedan nu, startade ett nätverk som heter Brew the Future of HR. Så här, vad är framtidens HR? Så istället för att gnälla på det kan jag vara med och förflytta HR i framtiden. Och det var innan jag visste att det fanns någonting som heter ChatGPT. Jag har aldrig reflekterat över AI någonsin så. Men sen i början av 2023 då fick jag en fråga, men ni pratar ju ändå framtidens HR, så här, kan inte du komma och berätta, vad är det här AI? Du pratar som AI. Och då tänkte jag att ja, det här kommer vara ganska snabbt att det här är en jätteviktig del i att förflytta både HR men också framtidsorganisationer. Så jag har bara lagt, brukar jag säga, orimligt mycket tid på att förstå, vad är AI? Utifrån att jag är beteendevetare, inte ingenjör, systemvetare, så hur kan jag hjälpa andra att förstå vad det är på ett enkelt sätt. Avmystifiera.
En reflektion på det är liksom att både jag och Anders är ju tekniker, i alla fall i botten. Sen har vi också liksom joined the dark side av PowerPoint och ledarskap och hire and fire och allt sånt där. Men ändå, min känsla senaste tiden med liksom den AI, inte revolutionen kanske, men AI-utvecklingen har varit att det här har varit den mest tillgängliga tekniken ever alltså man så att säga dividerar tillgänglighet med jobbighet på något sätt. Alltså det kostar nästan ingenting att ta till sig och du behöver kunna väldigt lite. Så, finns det, så sänker det barriären för nästan alla och trots det så känns det som att det är väldigt mycket IT och teknik. Och alltså blir det också manligt kodat men i alla fall mycket teknik. Men det egentligen känns som att det borde vara tvärtom. Är jag fel ute eller är det, alltså, bara, förstår du var jag kommer ifrån eller är det inte så?
Jo, men, ja, och den värld som jag kommer också är ju mest kvinnor som utbildar sig som HR. Exakt. Och kommer att säga då att vet du vad, nu skulle jag lära er om AI. Så bara, nej men det är ju ingenting för mig. Och så är det bara, då ska vi säga att det finns en tröskel i att bara prata digitalisering inom HR. Mm. Vi vet att svenska organisationer ligger i bottklass när det kommer till digitala bara HR-processer. Och det kanske inte heller då lirar med att vi är väldigt digitala som samhälle. Och det här går ju lyfta även där då, att vi är digitala som samhälle. Vi är tidiga med BankID, Swish, vi har Klarna, Spotify, stora tech-jättar. Mm. Men vi är bland de sämsta i klassen globalt inom att hålla på det som nu AI-kommissionen släpper då i vårt globala AI-index. Jag tror att allt det hör ihop i att AI är någonting väldigt nischat specifikt för de som läser på KTH. Ja. Och är liksom ingenjörer. Det är någonting väldigt komplext. Och det är det ju, det ska vi inte heller sticka i stolen med.
Nej, men liksom det, all teknik är ju komplex. Ja. Det är ju inget konstigt, det, så är det alltid. Men det är ju bara en så liten del av värdeskapandet. Det är ju, ja, det är klart det är kanske 10% då. Eller jag vet inte, men det är liksom inte så mycket.
Nej, men alltså en av mina, jag tror slide 3 på mina utbildningar är, nu ska vi bara bottna i GPT. Ja. Mm. Och bara börja där och förklara i att, väldigt förenklat då, också generativ AI, förmåga att skapa nytt. Punkt. Alltså det är så enkelt. Du lägger in en text och får ut någonting nytt tillbaka. Alltså det är jätteanvändarvänligt. Jag kan vara videoskapare. Jag kan skapa musik, bild. Allt handlar om att bara lära sig grunden. Så kan du vara i princip vad du vill idag.
Men är det då för att vi inte har fått till den där allmänna PC-körkortet då, eller vad du kallar det. Det känns som att om vi hade haft det så skulle det nästan inte vara en fråga längre, tänker jag. Om alla visste att det var inte...
Nej.
Det är inte en teknikfråga. Eller ja, nej, det är inte en teknikfråga.
Ja, men det, jag tror verkligen det. Jag tror att man måste också liksom ta det till där man är, antingen i sitt jobb eller i sitt privatliv. Att man visste att AI är det som kan fota ditt kylskåp och hjälpa dig att laga mat. Men det är inte där man, i början upplevde jag att media skrev lite mer lustfyllda artiklar och inslag om just det här att skapa måltider och liksom hur det hjälper barnen med läxor. Idag man tittar på vad media skriver, mycket av tidningar om AI, så är det ju att det är någonting farligt. Det är någonting dåligt. Och vi vet också att svenskar är till stor del skeptiska till AI. Så att vi har så många barriärer i, plus att vi inte haft en regering som vi litar väldigt mycket på. Vi väntar ju in, det är ju bara att kolla på pandemin. Vi lyssnade ju bara, Tegnell, vad säger han, vad gör vi idag? Vi hade ju 150% tillit i att de här har koll på läget. Och vi har inte haft den där färdplanen som nu AI-kommissionen lämnar över. Så jag tror att det kan också hjälpa oss i att det här kommer sätta fart.
Ja, för den, samtidigt så lyckades vi med PC. Alltså, när det väl slås på, då gör vi, ställer oss i rad liksom, och så levererar vi.
Ställer oss i kö.
Ja, men så, ja.
Och det säger också Carl-Henrik Svanberg som är AI-general. Han säger ju det, att det här är samma saker. Vi har gjort det förut, järnväg, telefoni. Och jag tycker han gjorde ett jättebra överlämning i att verkligen tryckte på att vi måste agera nu.
Långt och bra svar på min korta fråga där. Jag tänker att, för att avsluta den, några snabba till dig som inte varit så snabba. En bra dag för dig. Hur ser det ut liksom, vad, när du går hem?
Ja, men en bra dag kan vara på två sätt. Antingen kan det vara att jag får vara ute hos en kund och få upp de där ögonen för att använda AI, att det är enkelt. Alltså det är ju verkligen så tillfredsställande. Och tänk att jag får göra det nästan varje dag. Jag får nästan varje dag, minst 10 personer får jag känslan att wow, kan jag det här? Var det så enkelt? Och vill tära gräva och göra mer. Men också en bra dag kan vara om jag får ha en erfarenhetsutbytesträff med de som jag kanske kör program med, för jag gör utbildningsprogram över tid. Och när de träffas i grupp och det bara brusar i erfarenheter. Jag har testat det här och jag gjorde det här och vet du vad, jag sparade 10 timmar. Och då brukar jag fråga, vad gjorde du då då? Nej, det har jag inte berättat. Då kommer det där, liksom, vad gör man med tiden man får tillbaka? Men jag gillar ju att få ta de där dilemman också. Och bara, okej, men hur kände du så? För då blir det ju tillbaks kultur, ledarskap. Och det där tycker jag också är så otroligt kul att jag utifrån min bakgrund och som en HR-person faktiskt har så mycket att säga om i en AI-transformation. Och den går ju inte riktigt ihop i en samma mening för många. Hur kan HR och AI-transformation vara ens i samma mening? Och det där gillar jag. Jag gillar ju också att liksom bevisa.
Vinna lite.
Ja, men lite faktiskt. Nice. Att nu äntligen kanske vi får liksom visa vår rätte. Sen finns, nu ska inte jag, hoppas inte lyssna så mycket HR-folk på den här podden, men det är inte så att jag, många HR förtjänar också sitt rykte. Vi är mycket navelskådare. Vi har våra kära processer, det är lagar, det är paragrafer.
Jag har aldrig sett på tekniksidan. Nej, där är folk öppna och
ja.
Bevakar inte sin egna kompetensområden. Eller man släpper gärna in andra kompetenser. Och, absolut, och blir gärna ledd av en annan organisationsdel, typ HR eller något. Så det känner jag inte med.
Nej, jag kom precis nu från att ha hållit en utbildning där vi reallerade ganska länge kring IT också faktiskt.
Ja, det är ganska tacksamt.
Du var säkert ganska välförtjänt.
Ja, absolut.
Ja, det är inte Guds bästa barn heller.
Nej.
Ja, men vad kul. Jag tänkte bara så här, för det var jag som hittade dig, Sara. Nu bara låter som att jag är den enda som hittade dig. Nej, men det var, alltså, jag gillar ju att lyssna på poddar också. Och då måste jag bara säga att jag lyssnade på din och Johannes podd som heter AI och HR-podden, eller hur?
Yes.
Och jag gillar verkligen er ton och hur ni beskrev kring AI. Och jag tolkar som att Johannes är lite mer så där teknikintresserad, men i alla fall ni lyckas hålla en väldigt bra nivå apropå att tillgängliggöra AI för många som kanske inte bara är en teknikpodd. Och ett av mina absoluta favoritpoddavsnitt någonsin är det avsnittet när jag har med vad heter han, från Nima Shams från Sveriges Radio, och det är när han beskrev hur, alltså det avsnittet är helt fantastiskt, det har vi dragit några gånger.
Och plus att jag har, det får man kanske inte säga upphovsrättsmässigt, men jag transkriberar det avsnittet, tryckte in det i den GPT som nu heter vår interna coach till vår interna transformationsprojekt, så att den är med som liksom, när man frågar saker kring vårt projekt så finns ni med där som kunskapsgivare. Jag vet inte om man får göra så.
Ja, men det är en milstolpe tycker jag. Ja, wow.
du får skicka fakturan.
Så. Ja,
men det var så bra. Ja, så att det liksom, dessutom var det liksom, den var ju på svenska, men i vårt fall så är det ju liksom, ja, jag måste prata engelska med alla på jobbet. Så då, att kunna säga att det här var en jättebra podd, det är så här, kul, men vi fattar inte vad han säger. Men om man transkriberar den, trycker in en GPT, så är den ju tillgänglig för folk nu och kan ställa frågor till den som om det var det där poddavsnittet. Den har funkat jättebra.
Mm. Så att, ja men verkligen, Sveriges Radio är ju ett fantastiskt exempel. Och ICA också, de båda som har varit med i podden. Vi kommer ju, man får smygreklam för podden i den här podden.
Ja, såklart.
Så spelar vi in nu 4 nya avsnitt av Vinterpratarna, där vi intervjuar också nya organisationer om. Just för det alla vill åt är ju veta, vad gör andra?
Mm.
Och vad gör de som lyckas? Och vad är att kommit långt? Ingen vet riktigt, vad är att kommit långt i den här AI-transformationen? Mm. Så att ja, men det är,
om de vill veta hur jag kommer kort, då kan de fråga mig.
Är du säker på det då?
Nej, det är jag inte. Men jag är ganska säker.
Ja, precis. Så när Kurtan intervjuade, vad heter han, Patrik Höjdhopparen där, och hur lågt har du hoppat?
Ja, det är lägst att
hoppa. Jag tycker det. Var det kortaste att komma in i transformation? Ja, nej, men och liksom, jag tänker på det här. För det, och sen därifrån så liksom har jag ju följt dig på LinkedIn, och du gör ju verkligen det som vi pratar om i podden. Hur kan organisationer och människor ta till sig AI? Och så därför tänkte jag att, ja, men, oj, det vore jättekul om jag fick med Sara här. Så, men jag tänker bara så här, lite grann Sara, alltså, du har ju varit inne lite grann på det, men en dag på jobbet sådär, vad vi säger, ja, men du hjälper människor, eller framförallt organisationer jobbar du mycket med, men så här, vad händer? Liksom, vem ringer dig sådär?
Oj, alltså, och det är ju faktiskt jättekul, för det är väldigt olika. Det är allt ifrån att jag har jobbat med stora globala industrijättar som vill få sitt globala HR-management-team att förstå vad är AI och hur ska vi liksom anamma den resan. Till organisationer inom grön näring som de inte ens har HR på plats. Där började det med att jag träffade deras styrelse. Och sen har jobbat och gjort pilotprojekt för dem. Så det, och väldigt mycket kommuner, myndigheter. Men energibolag, techbolag, alltså allt. Det finns ju inte så att det är någon specifik niche som ringer mig. Sen såklart är det mycket, om man får säga, HR-folk som ringer. Eftersom det är ju där jag också positionerat mig starkt. För det är min bakgrund. Och det är det som många gör också. Både jag och Johannes är uppskattade för att vi har gjort jobbet. Alltså jag har suttit i rehab-samtal, uppsägningar, suttit och gjort HR-strategier, och det skapar ju en legitimitet i att jag kan yrket och då AI. Och vi är inte så många som har den nischen. Så. Men så väldigt blandat av organisationer, vilket är ju jätteroligt. Det är nästan snarare nu att jag försöker säga hur många branscher kan jag plocka? Mm. Alltså hur mycket olika finns det egentligen? Mm. För att se, finns det också några skillnader? Och det gör ju inte det. Nej. Det är det som jag tycker är så häftigt. Det spelar ingen roll om du är stor global jätte kontra en kommun på 5 i ett team. Som alla behöver samma sak. Vad katten är det här AI? Mm. Och hur kommer vi igång? Så. Och det jag gör är ju göra. Alltså det är ju så här, första träffen är ju upp med datorn. Precis som Nima Shams berättar i podden, i att det handlar om att ta AI där du är. Och att förklara i att, men vad är en språkmodell? Alltså vad är det en avancerad Google? Eller hur ska jag tänka när jag använder det? Mm. Och jag upplevde att jag kanske också hittat mina så här basplatta i vad är det man behöver förstå för att lära sig att använda generativ AI på rätt sätt. Mm. Så det är mycket det jag gör, att utbilda i. Alltså hur använder du, om man ska vara så här, ChatGPT, hur använder du det på rätt sätt? Mm. Och det där kan man ju göra på en kvart, en timme, en dag, ett halvår. Sen också man, på ett halvår man jobbar med en kund som jag gör i förändringsprogram, då hinner man ju stöta och blöta ganska mycket, bygga egna GPT-er och inse att jaha, vi kanske behöver ha koll på det här med informationssäkerhet. Mm. Vad får vi lägga in i vilken modell och på vilket sätt? Hur kan vi använda? Och då gör vi det. Så att, jag har ju kanske en start med kunder som är ganska generiskt i att vi gör ett antal moduler och erfarenhetsbyten och utbildar. Men sen dyker det upp mycket mer. Så många av mina kunder har ju jobbat med under stora delar av 2024. Och även att jag gör de här endagars, liksom mer det jag kallar mer tomteblosser, som jag egentligen inte gillar. För att som igår, klassiskt, en kund, 20 stycken som kommer, alla är så här, wow, det här var det bästa jag någonsin varit med om. Ja, men imorgon då? Mm. Vad händer imorgon? Det är att det här är ju en beteendeförändring. Alltså hur ska vi få in det här som ett beteende i att vi ska använda de här verktygen så ofta att det ligger liksom så latent att jag går alltid till ChatGPT. Mm. Och då har vi det som du stötte på, Peter. Att det är inte så bara.
Nej, det är inte för mig i alla fall, eller för oss.
Nej, men det är för väldigt många i att det är inte så bara. För insåg man att, nej, ja, hur får vi använda, vilken information får jag använda till vad? Hur jag upplever att när jag skriver in saker i ChatGPT så blir det dåligt. Hur får jag guidning i det? I så här, men det finns så många olika verktyg att man sedan stoppar det, att ja, men ska jag använda ChatGPT, Copilot, Claude, Gemini, så det finns otroligt mycket. Och bara där upplever många inte orkar det.
Ja, man bara ger upp.
Ja.
Ja. För jag tänkte på det liksom, för alltså hur, alltså för det finns ju så lätt att det här blir, ja men tillbaks till, det blir en teknikfråga. Hur får man till att inte bli en teknikfråga liksom? Att, alltså det här, nej men vilka verktyg ska vi ha, för det borde ju inte vara det viktiga egentligen, tänker jag då. Mm. Sådär, men det finns ju risk att man hamnar där, för det, apropå de här stora drakarna, det är det de säljer, så att det är så mycket snack om ChatGPT eller Claude eller vad det nu är. Hur gör man för att det inte ska bli en teknikfråga?
Ja, men jag tror att när man får sitta ett par timmar och labba i ChatGPT, när man fattar verkligen vad verktyget gör och kan göra, man ser den här potentialen, då inser man så många följd, alltså effekter av det här, att vi måste ju ha koll på ändå informationssäkerheten, vi måste ha en riktlinje, vilka som skriver riktlinjer eller vilka som kommunicerar det, ledarna behöver förstå, chefen i vår organisation behöver förstå att oj, jobbar alla med det här verktyget, vad innebär det då, vad lägger vi in för information, hur ska vi berätta att vi använder det, och det här, vad händer om vi skriver en projektplan på 5 minuter istället för 2 timmar. Vad ska vi göra med tiden? Att det blir följdeffekten av att använda ett verktyg blir ju direkt den mjuka sidan. Mm. Men man förstår inte att det är så om man inte själv har suttit i verktyget.
Nej.
Som jag jobbar med en styrelse eller en ledningsgrupp, samma sak. Alltså det är nästan lite så ironiskt att min presentation, det jag byter första sidan beroende på vilken grupp. Allt annat är generiskt. Sen har jag en sida som jag vet, slide typ 97. Där ska jag ha generiska exempel från den här gruppen. Men annars är det ju samma för alla. Spelar ingen roll om du jobbar med HR, ekonomi, växtrådgivare, du är vd. Alltså grunden är fortfarande samma som du behöver förstå.
Mm.
Och man måste få med nästan lite nackgrepp. Hålla dem så här, nu ska du in i det här verktyget. Får man möjlighet att göra för chefer framförallt, Det är ju det bästa. För de förstår ganska snabbt att okej, det här kommer ge konsekvenser på X, Y, Z. Och då har man mycket vunnit det. För då är det okej, vi behöver göra en AI-policy. Vi behöver utbilda. Vi behöver driva det som en vilken förändring som helst. Och när vi driver förändringar så vet vi att människor går in i, de är förvirrade, de tycker det är läskigt, vissa är på. Alltså det är same shit, different names. Om man får vara lite krasse.
Det får man.
Ja. Det får man, i den här podden får man vara det definitivt.
Jag får bara säga en sak. Skillnaden är också är att i vanliga förändringsprojekt, då vet, har du ganska bra koll på läget. Så du gör strategier, nulägesanalyser, behovsanalyser. Man gör ganska stort gediget förarbete. Och sen kör du igång. Och här är det tvärtom. Du måste vända på steken. Att du börjar i att göra. Lek, experimentera. Sen kan vi lägga på mer struktur. Men det går inte först.
Och vad beror det på? Är det för att kunskapen inte finns?
Det är precis
där?
För att AI blir en. Skulle vi stoppa någon på gatan här och säga du, det här med AI skulle vara bra för dig. Då skulle mest troligt någon bara, nej vadå? Det där är inte för mig. Nej. Och sen berättar man att du kan använda det till det här eller det här. Eller vad jobbar du med? Okej, då kan du använda på det här sättet. Jaha, så det var för mig. Ja. Jag tror det låter så enkelt, men det är så enkelt tror jag, att man måste bara, man kan hijacka. Jag brukar säga att när det är kanelbullens dag, då kör du kanela i bullens dag. Att du kör, du hijackar fikat och så gör du en demo av ChatGPT. Nu ska jag vara tyst.
Nej, det behöver inte. Men en fråga att inte på, vad är det för, de betalar ju dig pengar för det här. Vad är det för problem de köper lösningen för? Vad är det för problem som du levererar ett resultat på? Vad kommer de till med problem? Vi ligger efter. Hjälp mig.
Nej, eller vi förstår inte det här med AI. Vi förstår inte vad AI är. Vi förstår inte hur. Ja, vi vet inte hur vi ska använda det i våra roller. Senast nu så här, nej men det här med AI kan väl inte vara någonting för oss, för vi jobbar bara med kompetensutveckling eller vadå, vi jobbar ju, jag är ju bara chef. Jag har väl ingenting. Jag jobbar med som fastighetschef. Jag har ingenting med AI att göra. Att få den där, alltså, de förstår inte, man har hört, man ser, okej, det här med AI är någonting, vi vet inte hur.
Men då vore det enklare att inte ringa dig egentligen, det måste finnas någon som inte tycker så där då.
Alltså, då ska de inte ringa mig.
Nej, men alltså, om de inte förstår varför de ska ha AI till uttaget, då är det enklast att inte bara strunta i det. Så någon på det bolaget måste känna att vi måste ta tag i det, så måste finnas en förändringsdrivare då som är den som, eller hur? Det kan inte bara vara nej-sägare som beställer. Det måste vara någon ja-sägare som...
Nej, men jag tror det är mycket också. Nu börjar det komma lite så här digital skam, eller AI-skam. Vi borde ju verkligen förstå det här. Och där tror jag också att det som andra uppskattar gör just att jag gör det svåra enkelt. Mm. I att jag säger inte att jag, vet ni vad, jag ska gå ner och rita algoritmer för er. Och förklara hur en AI-modell liksom har klarat av att besegra människan i schack. Utan jag kommer visa er hur ni använder det och jag kan det till en viss nivå. Och det är ofta så här good enough. Mm. Sen kanske jag kan lite mer än good enough idag. Mm. Men det var ju så det började. I att visa, helt enkelt.
Ja, men jag tänkte, då betyder det att det är inte bara early adopters, utan nej, kanske snarare
tvärtom.
Ja, precis, laggards gänget som bara, alltså det, nu kan vi inte låta bli längre. Det kanske mer det än att vi måste vara först.
Precis, men man kan säga att jag har två ben. Att det är mycket de där som vi har aldrig ens loggat in i ChatGPT, alltså verkligen de som har börjat. Och sen har jag ett ben med de som har kommit igång, de inser i att okej, det var inte bara att testa och experimentera, utan nu måste vi strukturera driva det som en beteendeförändring. Mm. Och då eftersom jag har den bakgrunden, för mycket av det jag har gjort tidigare är ju kulturprogram, ledarprogram, alltså mycket är ju förändringsarbete i, som har varit i min HR-roll. Så då tar jag ju den erfarenheten och kunskapen och applicerar det på AI.
Makes sense, okej, okay. Ja, då förstår jag.
Yes. Jag måste bara säga att jag tycker det är ganska fint ändå, det här att man, apropå AI-skammen, att man vågar erkänna att vad fan, vi har inte koll på det här liksom. Mm. Och sen får ju du ta åt dig äran då att du liksom lyckas förklara det då, vad det är, för jag tänker på det här, alltså för någonting som, jag vet, AI Sweden pratar om det här modiga ledarskapet, att det verkligen krävs att vi är lite modiga i den här AI-förflyttningen, för det finns så många hinder som man kan uppleva liksom, och det finns just det här, jag vet ju inte, liksom vågar jag göra det här och liksom så det krävs att vi är lite modiga i det här, och jag tänker bara ta det samtalet med dig först och liksom våga erkänna, du, vi har inte koll på det här, kom och hjälp oss liksom, det krävs ju lite mod där liksom.
Ja, men, och det jag tyckte var jättekul, det var en som ringde där inte för så länge sedan och ja, men som berättat hade drivit nätverk och tyckte så här, men vi skulle bara behöva ha in någon skön liten lirare som berättar lite om AI, och tänkte att skulle inte du komma och göra, det är ju bra för ditt varumärke. Det är jättemycket HR-direktörer här som kommer lyssna. Så det kan vara bra affärer för dig framåt. Och då kände jag att, vänta nu, jag är inte någon liten lirare. Så jag har gjort det här i snart 2 års tid. Och då sa jag till mig, du kanske ska fundera på varför det har tagit dig 2 år att ringa mig. Och de som sitter här, varför det har tagit så lång tid att förstå att ni borde förstå någonting med AI. Varför sa jag ens det här? Vad var du inne på?
Jo, men jag sa att det krävdes mod att ringa dig.
Ja, och det gör jag verkligen. Då svarade inte jag så där när andra ringer. Men det var att hans inställning var att det är väl inget konstigt. Ja, skönlira liksom.
Jag kan ju allt det här redan, men det beror på någon som säger det bara.
Ja, men så det är väldigt mycket mod i att göra och komma igång. Och det ser man ju på de som också har kommit långt. Är oftast inte att ledningsgruppen går ut och sagt att det här är vår tids viktigaste fråga som man gjorde på Sveriges Radio. Nej. Utan tvärtom, utan det är medarbetare som har använt det mycket och drivit upp intresset.
Apropå för de där 58% som inte ens vågar berätta att de använder AI sådär, och då känner man ju liksom, då måste ju de komma känna att det finns ju en liksom, tvärtom, men att använda AI-skam också då, att jag inte vågar berätta på jobbet, eller liksom man bara såhär, jag orkar inte ens ta upp den här frågan också.
Nej, liksom. Nej, men jag tror också det jag ser som har träffat ganska mycket techbolag, alltså HR-chefer på techbolag säger, vi är ju jättelångt fram med AI i våra produkter, men generativ AI som arbetssätt blir någonting annat. Det har ingenting med vår hur vi jobbar med AI som Spotify jobbar med sina algoritmer i sin liksom, produkt, men det är något annat.
Ja, exakt så hos oss. Vi har liksom produkter på som, plattformen och individuella produkterna. Ja. Bägge av dem har ju AI-features. Och det är, liksom, det är ju ganska tekniskt. Och det är inte, än så länge har det inte varit så mycket koppling mellan den och den interna AI- resan. Det kanske borde vara det, men det har inte varit. Nej, det men, i alla fall.
Det får vända sig. Det är ju AI och AI. Jag brukar ibland raljera i att vi måste tänka drönar-AI och generativ AI. Att det liksom blir två olika typer av AI. Och det här mixas ju också. Så att med AI är så sjukt komplext att förstå i att, för det finns, vi kan prata om det ur så många olika vinklar där. Men jag ska säga att de som har kommit långt har ju inte Sara Bremans inne, utan de har ju egna interna resurser. De som har kommit långt är ju sådana som har låtit en ett par eller ett tvärfunktionellt team lagt tid på det. Att verkligen liksom ta det här framåt. Men bara förstå att aha, det är det vi ska göra. Vi ska alltså låta någon hos oss lägga tid. Att det var inte svårare. Så många efter jag träffar, då är min rekommendation, nu utser ni någon som får ta lite mer tid
att förstå det här. Inte bara göra på kvällarna kanske, utan kanske typ en dag i veckan
tid.
Kanske.
Ja, absolut, minst det.
Och jag gillar det här också, det som ser med tvärfunktionellt. Om man nu kan låta några stycken få lite tid, så man får med, alltså såklart så, ja men IT kanske behöver vara med på att svara på vissa frågor, men att man verkligen tar med HR, att man verkligen tar med liksom affären, att man tar med vad det nu är, sådär, så att man får tvärsen i det hela och att alla är lika viktiga. Liksom. Och jag tror att det där har man ju försökt digitalisera, men jag tror att man har liksom misslyckats många gånger. Liksom. Man fastnar i det där, men det är en IT-fråga. Men det här
är inte en IT-fråga.
Nej, eller hur? Det tycker
jag. Det får vi vara supertydliga
med. Ja, precis. Det är 100%
också. Men
det är inte alla som tycker det. Nej. För att fortfarande är en teknik. Jag har träffat när vi haft workshop med både HR och IT, där det nästan blivit liksom fight. Vem som ska äga utbildningen. Alltså vem är det som ska utbilda nu? Är det HR eller IT?
Då har de nog inte provat att prompta ChatGPT. För man provar det en gång. Så här, prova. Och så, nu har du använt AI. Kändes det väldigt tekniskt? De flesta säger då bara, va? Nej. Och så är det svar på fråga. Sen kanske det blir tekniskt när man ska dra sladdarna.
Men nu kanske du får 20 hatmejl här från IT-personer som lyssnar. Men vi bara, vad menar du?
Det får vi varje dag i alla fall. vi kallar det för vår inbox i Outlook. Kallar vi det.
Jag vill också säga att AI Sweden bekräftar ju också det här. De tror att de har höjt sin procentsats i hur stor del av AI-utvecklingen handlar om människor eller kultur, delen, det kulturella. Att det till och med var 60% när de höjt till 70%. Vilket också Boston Consulting Group skrev också i en av rapporterna nu som kom under hösten här. Att det är 70% människor, det kulturella ledarskap.
Men om man tänker sig, vi pratade om det sen någon av podden tidigare, att det är någon slags exponentiell utveckling på själva tekniken då. Den är verkligen sjukt skalbar och växer. Människans hjärna kanske inte utvecklas riktigt lika fort. Så menar, även om det ska vara lite teknik idag, så kommer vänta 6 månader, så liksom, tekniken kommer att lösa det, så att det kommer vara ännu mer kulturellt. Alltså för den biten av mjukvaran i människor, den kommer inte utvecklas exponentiellt.
Det är ju grunden i beteendeförändring, är ju att vi måste komma ihåg att våran hjärna är ju samma som när vi jagade på savannen.
Men det är inte GPT senaste året. Den har liksom utvecklats lite snabbare.
Ja, verkligen. Men det är ju tillbaka till att det är en beteendeförändring. Att tekniken finns där. Människan behöver hänga med utifrån de förutsättningar man har. Och då blir det också så viktigt med ledarskap och kulturen. Så här, vågar vi berätta att vi använder AI? Men också, vad gör vi med tiden vi får tillbaka? För det blir ju också ett dilemma. Jag som är en ambitiös och vill liksom göra mig bra på jobbet, ja, men får jag en timme över så har jag jobb att göra på.
Ja.
Men det vet vi också att vi jobbar med människor som
kommer. Då kan gå ner till prio 2.
Ja,
kan
precis.
Det
ja, precis. Kanske svara på hälften av mejlen.
Ja. Exakt. Ja. Men det finns ju de som kommer inte berätta att de gjorde det här snabbare och göra annat.
Nej.
Så det kommer bli dilemman framåt. Men vi kan också vända och prata om att är det nu vi kommer nå 4 dagars arbetsveckor? Det var ju någon som skrev bara i DN häromdagen att vi kanske kommer jobba bara om det var 3 dagar, 3,5 dag. Mm. Så att det är såklart att det kommer ju vara positiva konsekvenser, men det kommer vara extremt smärtsamt tror jag dit. Mm.
Och man kan ju hoppas att det blir 4 dagars vecka eller att vi äntligen som kommuner får tid att prata med människor. Liksom. För det där var ju någonting som vi i någon av våra tidigare poddar diskuterade, just det här att man är så upptagen med administration så man hinner inte prata med människor eller med patienter eller vad det nu är. Tänk om vi nu får tid och prata med människor igen. Liksom, vi har samlat på oss all den här administrationen så vi kanske får hjälp av AI att göra.
Precis. Men, och det är ju också många som säger, aha, så du tycker att AI ska ta över all mänsklig interaktion? Är det det du säger? Det är inte det jag säger. Jag säger att den har potential till det. Men därför måste vi vara vaksamma över det. För vi vet också som med pandemin, vi mådde inte bra. Mm. Vi kommer ju vilja behöva träffas. Vi pratar här inom agenter och interaktiva avatarer. Vad kommer det göra med mänskligheten?
Mm. Ja, också liksom på, vi hade ju liksom förstås som alla andra väldigt mycket hemmajobb under pandemin. Och sen så sitter vi på ett kontorshotell. Det betyder att man kan välja hur mycket man vill vara här. Och då kröp det fram till slut att man vill ändå vara här också. Man vill inte bara vara hemma.
Om det är en bra kultur.
Ja, så blir det ju så. Men det är nog rätt trevligt att ses. Och man löser ju rätt mycket samtidigt. Så att man vill inte bara vara hemma. Man vill träffa någon. Jag åker inte hit själv ibland när inte kollegorna är här för att det finns andra runt mig.
Mm.
Det är för att man vill.
Ja.
Liksom. Det är ju något... Det kommer ta lång tid innan man blir av med den drivkraften socialt, tror jag. Den kommer inte försvinna på 2025.
Nej, inte 2025. Nej, det får vi hoppas.
Så att sådana agenterna, om de finns, så kommer det, som du säger, det kommer att finnas möjligheter att göra väldigt mycket som man inte vill göra, tror jag.
Och det är också så här en del som jag i mina utbildningar, och jag, oavsett om det skulle vara en timme eller en hel dag eller en vecka som jag pratar med ett företag att, eller organisation, att det AI handlar om är AI plus någonting i era roller i en funktion handlar om att ni ska få mer tid till det som skapar värde.
Mm.
Och det kan ibland bli jobbigt. Så här, vad är det då? Ja, men Rosia, det är en annan föreläsning. Men så får de köpa det. Nej, men att, det är något vi måste fundera på. För vi är så mycket ekorrhjul. Vi löser, vi släcker bränder. Yes, men vad är det egentligen som skapar värde i det vi gör?
Wow. Tyvärr hörni, tiden går så fort.
Som jag skulle svara på frågan, men då tar vi
det svaret på meningen med livet och allting.
Ja,
sådär.
Ja.
Men alltså, bara en sak. Nu tänker jag så här. Vi börjar bli dags att knyta ihop säcken. Jag tänker, Sara, är det någonting som inte du har fått sagt som du känner att det där hade jag verkligen velat liksom, säga?
Nej, jag vill bara understryka att låter det enkelt så är det så enkelt. Så vi ska bottna lite i Peter vad du har för utmaningar på riktigt. För det behöver inte vara så svårt. Det är personer på arbetsplatsen som gör det svårare än vad det faktiskt behöver vara.
Och vad är då ditt absolut bästa tips? Jag har hört dig säga, sätt igång.
Ja, men gör och var tydlig i vad får vi göra och var. Och då behöver vi prata om vilken information får vi lägga i vilka system. Ingenting skulle egentligen behöva förbjudas, men vi behöver prata om det.
Mm.
Och sen är det bara att köra på.
Och sen är det bara att köpa, alltså jag tycker det är svårt att toppa det här.
Kör bara, kör.
Har du någonting mer, Peder, eller?
Nej,
vad bra. Jag tänker att liksom, stort tack Sara. Det här var verkligen superkul.
Tack för att du
fick komma hit. Ja, och jag hade gärna pratat i flera timmar till och det känns som att vi kanske får göra det någon annan gång. Men jag tror att just för det här avsnittet får det vara nog. Och jag tänker så här bara, innan jag släpper dig, eller innan vi släpper dig Sara, så om du bara får spana framåt liksom inför 2020. Nu först ska du få en jätteskön och lång semester, men sen liksom om du får spana framåt till 2025, vad tror du din podd eller ditt jobb kommer handla mycket om, eller vår podd? Vad kommer vi liksom, vad tror du kommer liksom vara aktuellt på folks...
Ja, men vi kommer prata mindre om tekniken och prata mer om alltså, hur driver vi transformation och förändring. Alltså ledarskap, kultur som jag pratat om. Jag tror att det är sin linda. Det kommer vi prata mer om 2025. Mm.
Hoppas verkligen det. Det vore så roligt. Och jag tänker så här, Sara, om man nu vill få tag på dig efter du är tillbaka från din semester såklart. Om man vill få tag på dig, hur gör man då?
Ja, men då det lättaste tycker jag det jag ser eller inne mest för att kunna se om du hör av dig är på LinkedIn, Sara Breman. Mailen är lätt att man försvinner och kanske testar jag någon AI-agent som svarar och kanske blir fel. Då tänker jag, vill man ha ett mänskligt svar, då går man på LinkedIn, för där kan jag lova att det är jag som svarar.
Ja, super, tack. Och oss får man också tag på LinkedIn eller på våra mail. Vi har också en mailadress, okay. hej@safunkarai.se, och vi har fått 5 mail kanske totalt.
Så det är väldigt en stark kanal.
Ja, precis. Men jag tycker vi säger så, va?
Ja, det blir bra. Tack så mycket.
Tack.